I salmen som vi nyss sjöng sätter Tore Littmark ord på en längtan som jag tror att många människor bär på. Längtan efter att våga tro. Längtan efter att bli sedd och älskad. Längtan efter att våga tro på att kärleken är den makt som bär världen. Och som inte lämnar världen eller oss människor vind för våg. Längtan efter någon som hör våra böner. Längtan efter Gud och en tro som bär. Vi lever i ett land som länge har betraktats som ett av världens mest sekulariserade länder. Och samtidigt har vi allt mer gått mot ett individperspektiv där det kollektiva, gruppen och gemenskapen finns på andra sidan av skalan. Och det har på många sätt påverkat oss som individer och samhälle. Religionen har varit en privat sak som det inte pratas så mycket om. Och det har gjort att många har lämnats ensamma med sina frågor kring livets mening. Och många, inte minst unga människor idag, stressas av alla val som det förväntas att göra. Och val som anses vara livsavgörande. Men något nytt har hänt. Allt större grupper i vårt samhälle idag är aktivt troende. Eftersom en tron är en självklar del av vardagen för många av våra nya svenskar. De kommer från olika kristna traditioner, muslimska, hinduiska och andra trosinriktningar. Och gemensamt för många av dem är att det inte är konstigt att prata om tro och att bönen är en självklar del av vardagen. På Södertörns högskola, där jag tillbringar en del av min tid varje vecka, så blir det här tydligt. De existentiella frågorna är levande och det troende och det sekulariserade möts varje dag, ansikte mot ansikte. Både i undervisningen och vid sidan av. När det gäller frågor som tro, etik och livets mening så bär vi alla på ett bagage. Vi har med oss tolkningsmönster, egna eller andras erfarenheter och den förförståelse som vi har skapat utifrån det vi har sett och varit med om, det vi har läst och hört. Så var det också för Naaman, den arameiska kungens överbefälhavare. För honom var det inte alls svårt att tro på ett under. Och inte heller svårt att tro att ett annat folks gudsman skulle kunna göra det åt honom. Däremot förväntade han sig en viss behandling, ett visst bemötande utifrån sin samhällsställning. Och när Elisha inte kommer själv för att prata med honom utan skickar en budbärare, då blir han arg. Dessutom är uppmaningen att han ska gå och bada inte alls vad han förväntar sig. Han tänkte sig snarare besvärjelser och böner. Vad är detta? Och han är beredd att åka hem igen. Jag tror faktiskt att det här är någonting som vi ändå kan känna igen oss i lite till mans. Vi kommer aldrig till ett möte nollställda. Vi har tankar om det vi ska möta. Och förväntningar på vad som ska ske och hur det ska ske. Det gäller också när vi kommer för att möta Gud. När vi kommer för att be och för att lyssna efter Guds vilja i våra liv så har vi ofta en massa bråte i vägen. Tankar om oss själva. Att vi inte duger. Eller att vi inte kan be på rätt sätt. Eller att vi inte vet hur vi ska bete oss. Vi har tankar om de människor vi möter när vi kliver in i en kyrka eller en annan samlingslokal där vi kanske inte känner oss hemma. Hur de andra är eller inte är och hur vi blir bemötta. Naaman, han hade med sig kloka följeslagare. De vågade ifrågasätta hans agerande. Fader, sa de, om det hade varit något svårt som profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada för att bli renad. Och Naaman lyssnar. Och han far ner till Jordanfloden för att doppa sig. Att doppa sig är en vanlig rit. Och jag föreställer mig att Naaman inte är ensam vid floden den här dagen. Det är troligtvis många andra som är där för att tvätta sig, hämta vatten. Och kanske är det andra också där, precis som Naaman, i en rit för att bli ren, för att be till Gud. Naaman, överbefälhavaren, blir som en av alla andra. Och där, mitt i smeten, eller snarare mitt i vattnet, mitt i vardagen, sker undret. Naaman blir frisk. Huden blir som ett barns hud, slät, len och fri från ärr. Huden. Ofta tar vi den för självklar. Funderar kanske inte så mycket över den så länge den inte ger oss besvär. Ändå är huden fantastisk. Det är kroppens största organ. Och den fungerar som ett skydd för oss. Men det är också ett organ som kommunicerar med vår omgivning. Vi känner genom huden. Och vi mår bra av att bli smekta och berörda. Då skapas må-bra-hormoner i vår kropp. Genom huden känner vi olika sorters beröring, tryck och smärta. Men huden kommunicerar också åt andra hållet och kan ge uttryck för hur vi mår inombords. Den reagerar på stress och på psykisk ohälsa. Huden är något av själens spegel. När Naamans hud läks så sker något också djupt inom honom. Också där sker en läkning. Hans sinnesstämning förändras. Och det blir viktigt för honom att gå tillbaka till profeten och tacka profeten som han tidigare var så arg på. För att han inte tyckte att profeten behandlade honom som han borde. Naaman kan inte annat nu än att tro på Elishas Gud. Och när han kommer till Elisha vill Naaman ge honom en stor gåva som tack. Men Elisha tackar nej. För det Naaman har fått är ingen handelsgåva. Ingen handelsvara. Det går inte att köpa för pengar. Naaman har fått del av Guds kraft. Och av Guds nåd. Att tala och predika om under är inte enkelt. Visst sker det under när vi ber, men långt ifrån så ofta som vi skulle önska. I dagens evangelietext så ber en pappa om hjälp för sin döende son. Jesus svar tycker jag känns hårt. Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Kanske ligger det någonting i det Jesus säger och i den situation som han står i när den här frågan kommer. För visst fanns det säkert stora förväntningar på honom av människor som han möter. Men för ämbetsmannen handlar det knappast i första hand om behov av tecken. Han väljer heller inte att gå in i en diskussion med Jesus utan konstaterar att det finns inte tid. Hans son är döende. Och jag tror att vi alla kan känna med honom i hans bön om hjälp. I hans kärlek. Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarar, gå hem, din son lever. När någon är sjuk så ber vi. När olyckan drabbar oss så ber vi. Kanske utan ord. Kanske med ett ljudlöst skrik. Kanske ändå med en känsla av hopp. Också den som annars inte ber knäpper händerna när ingen annan utväg finns. Också den som säger sig tvivla på Guds existens ber när livet ställer sig på sin spets. Och jag tänker att det handlar om en djup insikt, en instinkt. Det finns en längtan någonstans i botten av oss själva. En längtan efter att få vara del av något större. Efter att få känna att jag är inte ensam. Det finns någon som vill mitt liv och som vill det människors liv som jag älskar. Någon som har skapat mig och som alltjämt skapar, som står på livets sida. En längtan som kanske grundar sig i erfarenhet. En erfarenhet så djup som mänsklighetens. Så vad är då tro? Jag har inget enkelt svar på den frågan. Men jag tänker att tro handlar om gensvar. Jag tror verkligen att vi alla är skapade av Gud. Jag tror att det finns en tanke för varje enskild människa. Och när du skapades lades möjligheter och förmågor ner i ditt liv. En personlighet. Men jag tänker också att där finns en kärlek nedlagd i varje människa. Förmågan att älska och att bli älskad. En förmåga som finns inom oss. Eftersom Gud har älskat oss först. Gud vill ditt liv. Och jag tänker att tro handlar om att bejaka kärleken i våra liv. Kärleken som alltid har två riktningar. Vi får ta emot kärlek och vi får ge kärlek. Jesus visar genom sitt liv vad det innebär. Kärleken gör oss på en gång sårbara och starka. När vi öppnar oss för kärlek så kräver det ett visst mod. Jag kan ju bli lämnad. Den andra kanske inte vill ha min kärlek. Men när vi ger kärlek så får vi också tillbaka kärlek på ett eller annat sätt. Dock kanske inte alltid som vi har förväntat oss. Tro och tillit hör ihop. Att tro är inte ett skydd mot livets kantigheter. Det är inget skydd mot sjukdom eller arbetslöshet eller död. Men tro ger en grund att stå på och ett sammanhang att höra till. Ett sammanhang, en gemenskap av små och stora människor. Alla med sina personligheter, sina frågor, problem, längtan, sin glädje. Ett sammanhang att höra till. Det skapar en tillit och en trygghet i livet. Att våga tro är att säga ja till att inte vara ensam. I det mörkaste mörka och i den mest fantastiska glädjen finns en närvaro. Gud är närvaro. Gud är kärlek. Gud är liv. Liv som bär genom livet här, genom döden och ut på andra sidan. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i henne. Amen.